Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Palmemordet, LAC och SBC, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit detta. Varför skulle jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill stötta denna podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag är det dags att återvända till de kritiska minuterna, timmarna och dagarna kring mordet på statsminister Olof Palme. I serien om LAC-bandet har ni fått höra radiotrafiken från natten då det hela hände. Och ni har också fått en titt, eller ja, snarare lyssning, på den officiella kronologin. Alltså vad som hände och när. Men nu är det dags att mer ingående försöka reda ut vad som hände på LAC, alltså Länsalarmeringscentralen, och SBC, polisens sambandscentral, minuterna efter mordet. Som vanligt är vår huvudsakliga källa till detta inuti labyrinten av Kari och Pertti Puotiainen. Vi börjar med att påminna om att mordet enligt juristkommissionens rapport inträffade 23, 31 och 20 plus minus 10 sekunder. Anledningen till att man kan vara så relativt säker på tiden är att man räknat baklänges från när Leif L. larmade. Patrull 3230 befinner sig vid Brunkebergs torg, vilket enligt inuti labyrinten är 20-30 sekunder från mordplatsen. Ändå är det en annan patrull som är framme först, nämligen Gösta Söderström med chaufför. Dessa har vinkats in till mordplatsen av en taxi och har alltså inte larmats den vanliga vägen. När piketgrupp 3230 kommer fram till platsen började besättning jaga efter gärningsmannen. Via en bärbar radio sänder man ut ett så kallat ilanrop. Ett larm som går före alla andra typer av larm hos polisens sambandscentral. Medan det här händer tar Gösta Söderström och föraren Ingvar Vindén vittnesuppgifter på platsen. Enligt juristkommissionen är klockan runt 23:30 på natten när Söderström meddelar att det är statsministern som skjutits. Under tiden har radiooperatören Ulf Hellin på Stockholmspolisens sambandscentral larmat ut två piketer till platsen. Dels den tidigare nämnda 3230 som kallas Södermalmspiketen, dels 1230 Norrmalmspiketen. Vi vet med ganska stor säkerhet när 3230 anlände, men hur är det med 1230? Här är uppgifterna vagare enligt inuti labyrinten. Juristkommissionen skriver nämligen på sidorna 41-42 att citat omkring 23.30 lämnade ambulansen Sveavägen och for till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palme följde med. LHC larmade akutmottagningen på sjukhuset om att en skottskadad man var på väg in. Den av LHC tillkallade ambulansen kom till brottsplatsen kort efteråt. Ytterligare en piketgrupp med Christer Persson som befälhavare kom till platsen. Slutcitat. Och det här ger oss kanske inte så mycket information om man inte vet att Christer Persson var befäl för just 1230, alltså under Malmspiketen. Och anledningen till att vi säger hela hans namn är för att det finns minst två Christer P i utredningen sedan tidigare. Och det blir bara rörigt om han också ska kallas så. 1230 ser alltså, enligt juristkommissionen, ut att ha anlänt först sedan ambulansen lämnat. Men piketerna larmades ju ut 23:23. Är det rimligt att anta att det tog 7-8 minuter för Norrmalmspiketen att komma fram? Vi kan konstatera att 12:30 befann sig vid Norra Bantorget när larmet kom. Enligt Google Maps är sträckan därifrån till mordplatsen 600 meter och det tar på sin höjd 3 minuter. Alltså är det ett antal minuter från larmet tills det att 12:30 är framme som inte är redovisade. Vi kommer att återkomma till det senare. Men nu är det dags att titta på vad som hände på LAC och SBC minuterna efter mordet. För det första larmet till polisen var när Ann-Louise P, växeltelefonist på Järfälla Taxi, ringde polisens växel och sedan blev vidarekopplad till ledningscentralen. Som ni kanske minns larmade ju Leif L via biltelefon innan dess, men hans samtal kopplades inte fram till polisen. Därför är det Ann-Louise P's samtal som är det första som faktiskt når polisen. På SBC sitter bland annat operatören Ulf Helin och det blir han som tar emot samtalet. Helin säger att han försöker få mer information från uppringaren men utan att lyckas. Han ber henne kontakta taxin och ber denne vänta vid brottsplatsen. Det här förbryllade ju mig inledningsvis, för det var ju Kenneth Ed som tog emot det första samtalet från Ann-Louise. Men sedan insåg jag att Ed sitter på LAC och Helin på SBC, så då klarnade det lite. De här uppgifterna kommer från juristkommissionens förhör med Ulf Helin samt från bröderna Putiainens telefonsamtal med Ann-Louise P. Samtalet tar i runda slänga 20 sekunder enligt Helin. Sedan avslutas samtalet. Men att avbryta ett samtal om en allvarlig händelse på det här sättet, det är ett brott mot rutinerna och ska inte förekomma. I den åtgärdskalender som finns för grova brott, en kalender som finns i pärmar på SBC, står där citat: om anmälan inkommer per telefon ska linjen hållas öppen till första polispatrull är på plats. Slutcitat. Det är det här som Helin inte följer. Han menar själv att Ann-Louise P ju inte visste så mycket och att hon inte samtidigt var i kontakt med den bil som larmat till växeln. Men ändå. Helin säger själv att det är en citat bedömningsfråga, slutcitat, om man ska följa det här till punkt och pricka. Bröderna Putiainen är mycket kritiska till Helin och menar att han på flera sätt bröt mot föreskrifterna. Vi kommer att redogöra för inuti labyrintens åsikter i detta, men vill samtidigt betona att vi inte haft möjlighet att dubbelkolla att allt stämmer. Vi måste alltså förlita oss på inuti labyrinten. Inget som vi plockat från den boken har tidigare gett oss anledning att inte tro på den, men i alla fall, jag har nämnt det så vet ni om det. Enligt boken ska Helin låtit bli att larma ambulans. För inringaren sa klart och tydligt att någon blivit skjuten och då är det ju rimligt att skicka en ambulans. Det finns till och med direktlinjer från polisens sambandscentral till LAC för just det här enda målet. Helin säger att han först ville få det bekräftat att en skottlossning verkligen ägt rum, vilket kan tyckas en aning märkligt. Generellt säger han att man litar på samtal från taxi, men just i det här fallet larmades alltså ingen ambulans ut. Istället blev det Ann-Louise P. som såg till att en ambulans kom till platsen genom att larma LAC. Och dessa skickade ju ut en ambulans först efter att de motringt och kollat att det var i Stockholm händelsen ägt rum. En annan sak som inte gjordes var att arbetsledaren inte underrättades. Detta var i det här fallet vakthavande inspektören Anders Tornestedt. I tidigare nämnda åtgärdskalender står vid den här tiden, citat, polisinsatsen vid sådana brott, kommentar brott av svårare art, slutkommentar, ska i sambandscentralen närmast under poliskommissarie ledas från bord 9 av vakthavande polisinspektör med biträde av polisinspektör vid bord 8 samt ytterligare minst en polisinspektör som ska föra protokoll, slutcitat. Det är ju svårt för vakthavande att leda arbetet om man inte känner till händelsen, inte sant? Juristkommissionen tar upp detta i sin rapport och skriver citat: den som får larm om en allvarlig händelse, till exempel skottlossning, ska genast meddela arbetsledaren. Så skedde ej i det här fallet. Slut citat. Helin säger även här att han inte ville dra igång någon stor apparat förrän han hade det bekräftat att det faktiskt var en skottlossning. Men jag är ganska säker på att hans chefer hade förlåtit honom om han dirigerade poliser och ambulanser till något som i själva verket inte var så allvarligt. Hellre en bil för mycket än en för lite, kan man tänka. Men om man underlåter sig att skicka ut bilar, borde inte det vara ett större problem? Det sista som bröderna Putiainen håller emot Helin är brister i protokollföringen. Juristkommissionen skriver om detta, citat, protokollföringen inom SBC var emellertid bristfällig och protokollets uppgifter, i synnerhet från det inledande skedet, är fåtaliga, kortfattade och delvis fragmentariska. Det är därmed inte möjligt att efteråt mera i detalj fastställa till exempel vilka områden i citykärnan som blev genomsökta och vilka som inte blev det, vilka som sökte var eller hur noggrant man arbetade. Slutcitat. Även här säger Helin att syftet var att han inte ville dra igång en stor apparat utan att ha bekräftat vad som hänt. Bröderna Putiainen frågar sig hur det kommer sig att Ulf Helin missar de här sakerna. Är han inkompetent eller kanske ny på jobbet? Nja, Helin tillhörde visserligen inte den ordinarie personalen i sambandscentralen, men han hade jobbat där tillfälligt i cirka 2 års tid vid tiden för mordet. Det finns alltså övervägande skäl att tro att Helin var både kompetent och kvicktänkt nog att hantera en sån här sak. Vi återgår för en kort stund till befälsordningen och vem som skulle meddelas vid grova brott. Som ni hörde meddelades inte Anders Tornestedt, men däremot ringde Helin upp vakthavande kommissarien Hans Kotschi, som var högsta chef på sambandscentralen den här natten. Så här skriver juristkommissionen om det samtalet från förhöret med Kotschi, citat. Samtal till ledningscentralen från Järfälla Taxi om skottlossning i korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Samtalet togs av radiooperatör, kommentar Helin, slutkommentar. Den meddelar strax efter på snabbtelefon till Kotschi att en man blivit skjuten. Kotschi beslöt om rutinåtgärder, att protokoll skulle föras, att en särskild radiokanal skulle öppnas om det bekräftades att en man skjutits, slutcitat. Så om man tänker att Helin var sävlig eller långsam, så motsägs det av att han alltså meddelade Kotschi relativt snabbt. Men Helin själv nämner inte det här samtalet när han förhörs av juristkommissionen, citat. Helin anser att man bör ha bekräftelse på att en skottlossning förekommit innan man larmar ambulans, kontaktar vakthavande kommissarie och sänder ut allmänt larm. Hade ej den kunskapen när det första anropet gick ut, Slutcitat. Lägg märke till formuleringen om det bekräftas att en man skjutits i första citatet. Det innebär att Helin inte hade fått det bekräftat men ändå kontaktade Kochi. Helin å sin sida säger ingenting om att den här kommunikationen har förekommit. Som ni hör är det rörigt inuti den här labyrinten och värre kommer det att bli. Men som sagt, Helin har alltså tidigare sagt att han inte ville slå på stora trumman innan han visste att det verkligen varit en skottlossning. Men ändå meddelar han sin chef innan han fått det bekräftat. Någonstans här brister såväl logiken som min fattningsförmåga. Bröderna Putiainen pratar med Helin om detta och påpekar att man ju generellt brukar tro på larm från taxi. Helin svarar citat: "Ja, men i det här fallet visste kvinnan inte mycket och hon hade inte ens kontakt med taxibilen. Jag väntade att bilarna jag beordrat skulle komma fram och lämna fler uppgifter. Och Söderström landade på platsen redan klockan 23.24, så vi förlorade inte tid." Slutcitat. Huruvida det förlorades tid eller inte kommer vi att återkomma till. Men för att kunna reda i det måste vi först titta på det så kallade ilanrop som ska ha gått ut från brottsplatsen. Med hjälp av det här anropet kan vi få en bättre uppfattning om när den bekräftelse som SBC ville ha kom. För just den här bekräftelsen tycks komma i ett ilanrop från brottsplatsen. Den uppfattningen antyder juristkommissionen i sin rapport på sidan 41 och Helin säger det själv när han förhörs. I utskriften av juristkommissionens förhör med honom står citat: "En annan piket uppgav också att de låg nära platsen. Helin gav även dem i uppdrag att bege sig till platsen. Tyckte att det var utmärkt med två piketer så nära. Helin larmade ej ambulans. Ville först ha bekräftat att en skottlossning skett. Tänkte att den patrull som först kom till platsen kunde larma ambulans om det behövdes." Strax efter att Helin givit piketerna uppdraget kom ett ilanrop från den ena av dem. Helin tror att det gick högst 3 minuter mellan att områdesanropet gick ut och att ilanropet kom. Det anropet togs av Anders Tornestedt. Ilanrop går före alla andra anrop i kön. Slutcitat. Helin menar alltså att han inte haft någon kontakt med piketerna förrän ilanropet kommer. Och som ni hörde ska detta ha kommit citat högst 3 minuter slutcitat efter områdeslarmet. När bröderna Putiainen når Helin på telefon 1988 bekräftar denne att ilanropet var den första kontakten med piketerna efter att dessa larmats ut. De tidigare max 3 minuterna specificerades nu till 2 minuter. Och varför är det då så viktigt när ilanropet kom? Jo, för om just detta ilanrop var den första bekräftelsen på att en skottlossning verkligen ägt rum så kan den också ge en uppfattning om hur lång tid man avvaktade på SBC. Och den här väntan behöver inte betyda att det är något skumt. Det kan vara så enkelt som Helin säger att man ville ha en bekräftelse först. Det behöver följaktligen inte vara en medveten maskning så att säga. Men det är ändå intressant att få en tid för det här ilanropet för att se när insatsen så att säga drog igång på allvar. En del av detta har vi kunnat höra i den officiella kronologin som vi gick igenom i det sista avsnittet om LAC-bandet. Men kan det gå att få ännu bättre ordning på det här? Vi ska i alla fall göra ett försök. Vi ska direkt säga att bröderna Putiainen tycker sig kunna leda i bevis att det aldrig utgick något ilanrop. Men vi kommer att referera till detta som att det faktiskt gick ut. Och det här av samma skäl som bröderna skriver i Inuti labyrinten, där ibland att så många som blivit förhörda om händelserna rapporterar att det har gått ut. För juristkommissionen berättar operatörernas arbetsledare Anders Tornestedt att han citat visste inget om vad som hänt innan han själv besvarade ett ilanrop från en piketpatrull. Det var en slump att Tornestedt själv tog det samtalet. Samtidigt hörde Tornestedt att kollegan bredvid, Jan Hedlund, talade med länsalarmeringscentralen om en ambulans. Tornestedt frågade Hedlund om det var samma ärende, fick det bekräftat. Slutcitat. Och det här är samtal 5 på LHC-bandet som ni tidigare kunnat höra. Bröderna Puttiainen skriver att den exakta tiden för det här ilanropet med andra ord tidigast kan vara 23:26, alltså 5 minuter efter den beräknade mordtiden. Resonemanget bakom detta kan te sig komplicerat och lär inte göra sig så bra i en podd, så jag rekommenderar er att läsa inuti labyrinten om ni vill ta del av resonemanget i sin helhet. En person som var på mordplatsen relativt snabbt och som dessutom har helt andra tankar om tiderna var Gösta Söderström. Gösta kom senare att få kraftig kritik för att han motsade de officiella tiderna och han gjordes närmast till åtlöje i tidningar och tv. Men faktum kvarstod att han var först på plats och att han också hela tiden stod på sig om att tiderna inte stämde. För att vi ska kunna dyka djupare ner i det ämnet i kommande avsnitt ska vi lyssna på när Söderström förhörs i rätten, kallad av advokat Arne Liljeros. Mycket av förhöret handlar om Lisbeth Palme, men det kan ju också vara intressant när vi senare kommer till spåret Christer Pettersson. För om Söderströms uppfattning om Lisbeth var rätt, hur mycket kan hon ha registrerat av gärningsmannen?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, du vet vad saken gäller. Det är dina iakttagelser vid mordplatsen. Tunnelgatan Sveavägen 28/2/86. Vill du börja med att berätta vilken funktion du hade och vilka iakttagelser du gjorde när du kom till platsen?
Ja, jag hade vid den tiden en funktion som poliskommissarie i Östermalms polisdistrikt. Numera är jag sjukpensionerad. Men vid den där tillfället då var jag i tjänst. I samband med Palmemordet var jag insatsledare på brottsplatsen. Ansvarade således för åtgärder som vidtogs, de polisiära åtgärderna som skulle vidtas på brottsplatsen, såsom att ta upp signalementsuppgifter på misstänkt gärningsman, bedöma huruvida ambulans eller annat skulle tillkallas, ansvara för avspärrning av brottsplatsen, ansvara för ett eftersök, att det blev effektiviserat av de poliser jag förde befäl över. Det var i stort sett mitt ansvarsområde, min ansvarsuppgift.
Ja, vad ser och hör du när du kommer till brottsplatsen?
Ja, när jag kommer fram till brottsplatsen befinner sig cirka 10 personer där. De står i en ring runt en man som ligger på rygg. Han ligger i en blodpöl, stor blodpöl. Hans ansikte är blodbemängt. Kläderna på överkroppen är nedsölade av blod. Han har en stirrande blick. Inga reflexer på ögonen. Varför jag bedömde att vederbarn var död?
Ja,
det är ju iakttagelser på brottsplatsen. Det är mina iakttagelser.
Jo, men det var inte det förhöret skulle gälla.
Ja, det gäller i första hand Lisbeth Palme och hennes agerande här på platsen.
Ja, Men jag tycker ändå att jag har rätt att i kronologisk ordning beskriva vad vi gör på brottsplats. Och det är bland annat dessa iakttagelser, först om personerna och den man som låg på gångbanan. Ibland personerna så fanns det en man, han var omkring 40 år, han pekade Tunnelgatan österut och skrek någonting att de sprang ditåt. Och då beordrade jag piketpersonal att uppta förföljaren, för de hade kommit fram till platsen 10 sekunder efter mig ungefär. Sedan på brottsplatsen fanns också en kvinna som sprang omkring. Hon var fullständigt hysterisk, uppriven, totalt slut helt enkelt. Hon skrek, ni måste rädda livet på min man. Det var det enda som var uppfattbart i hennes förvirrade tillstånd. Jag gjorde ett första försök att kontakta henne, misslyckades, tittade därefter på brottsoffret, såg att det var sannolikt en död person som låg där. Gjorde ett nytt försök att kontakta henne, för jag ville ha ett signalement på gärningsmannen. Det ansåg jag vara till ytterlighet stor betydelse när det gällde eftersöket. För att poliserna som sprang iväg hade inget signalement när de sprang iväg. Jag fick inga signalementsuppgifter på henne. Vid andra tillfället fick jag överhuvudtaget ingen kontakt med henne. Jag tog tag i henne och försökte sätta in henne i bilen. Sa vi kan sitta i bilen, vi pratar i lugn och ro. Hon bara slog ifrån sig. Ville inte delta i det. Sedan kontaktade jag ledningscentralen och talade om att eftersök var inlett och att en man hade blivit skjuten. Och i det här läget så är det att notera och observera för samtliga här att vid det här tillfället hade jag ingen aning om att det var Olof Palme som var skjuten. Så småningom vid mitt tredje försök att kontakta Lisbeth Palme, då skrek hon åt mig. Är du inte klok? Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme och där ligger Olof, och så en svordom. Jag vägrade kategoriskt att tro på detta. Det var ju fullständigt fantastiskt och helt omöjligt. Jag gjorde en ny kontroll av brottsoffret. Befann mig med mitt ansikte ungefär, ja, kanske en meter ifrån hans. Kände igen honom då på hans karaktäristiska näsa, den böjda stora näsan. Och sen hade jag väl en svag aning om hur Lisbeth Palme såg ut. Jag har aldrig träffat henne tidigare. Men från bilder i press och massmedier och så vidare så bedömde jag att det här är ju sant. Det är ju någonting oerhört. Och då tog jag kontakt med ledningscentralen och talade om att brottsoffret var Olof Palme. Och sedan, alltså hela tiden det här har pågått, så har det skett med polisiär rutin från min sida. Ingen förvirring, inget strulande som man säger nu för tiden. Men efter att jag fått reda på vem som var brottsoffret, då blev även jag förvirrad. Och tyckte att det här var ju någonting fullständigt obegripligt. Men de preliminära åtgärderna på brottsplatsen, de var vidtagna. Och de hade gjorts med polisiär rutin. Sedan kom ju ambulans. De fortsatte med så kallade upplivningsförsök. Tidigare hade två personer sysslat med det. En hade höll på med hjärtkompression, en hade sysslat med konstgjord andning. Ambulansen hade fortsatt med syrgas och så vidare. Sen åker de till sjukhus och Lisbeth Palme följer med. Sedan är det bara en sak till som har betydelse i det här fallet. Och det är det att eftersom jag inte hade fått något signalement från Lisbeth Palme, och ett mycket dåligt signalement under tiden jag befann mig där, det var min kollega Ingvar Vindén som hade tagit med ett vittne som sa att den misstänkte gärningsmannen var iklädd blå täckjacka och hade avvikit springande emot Malmskillnadsgatan. Sedan hade också larmats ut ett annat signalement om en man med lång rock, mössa med öronlappar. Och det har jag ända tills för några dagar sedan inte kunnat begripa vem som har larmat ut det signalementet eller lämnat det signalementet. Men det tycks vara taxiföraren som larmade Järfälla taxi. Alltså två signalement larmades ut och inget var fullständigt. Och därför beordrade jag min kollega
Är det någonting med, i fortsättningen som rör Lisbeth Palmes agerande och uppträdande?
Det är det.
Ja.
Jag därefter beordrade min kollega Kristiansson att åka till Tabasbergs sjukhus, ta förnyad kontakt med Lisbeth Palme för att om möjligt få fram ett signalement. Det var ju tal om rikslarm, det var tal om avspärringsåtgärder. Man avspärrar inte i hela Sverige när man bara har två dåliga signalement. Det är jag medveten om och det var därför jag försökte följa upp det här så långt jag kunde. Och i och med att Kristiansson åker, avspärringen är klar och den är bevakad, då lämnar jag platsen för avrapportering på kriminalpolisen. Det är mycket korta ordalag, det hela.
För att återgå till Lisbeth Palme, är det rätt uppfattat att det var vid tre tillfällen som du försökte få signalementsuppgifter ifrån Lisbeth Palme?
Det är alldeles riktigt.
Och det lyckades inte vid något tillfälle?
Nej. Endast identitet på henne och hennes man lyckades jag få fram.
Ja, tack.
Fråga från åklagaren.
Du är sjukpensionerad, sa du.
Ja.
Sen hur lång tid då?
1 oktober 1988.
Orsaken till det?
Det var sneda kotor i ryggen, förslitningsskador, diskbråck. Mycket dålig kondition var jag. Vi fick stå och äta bland annat. Under ett helt år. Kunde inte sova på nätterna. Och så kan det kanske ha varit psykosomatiska besvär också. Det vet jag ingenting om. Det får vetenskapen utreda.
Du har följt den här rättegången via massmedia, förstår jag.
Ja, mycket noga.
Mm. Kommer det så att du ger dig till känna först igår kväll? Då?
Jo, det ska jag också tala om. Om jag får ta fram ett papper här.
Jag kräver inte så detaljerat svar. Men
nej, jag vill inte. Jag har hela tiden förväntat mig faktiskt att bli hörd här. Dels av tingsrätten och dels av hovrätten. Men varken försvaret eller åklagaren har kallat mig. Men när jag var nere i Skåne i samband med en förberedelse till en rättegång, skadestånd mot din i Kvällsposten, då passerade jag bekanta i Trelleborg och läste Trelleborgs Allehanda. Nu kommer det här. Och då, det här är min orsak för att jag är här. Att fru Palme skulle ha varit så chockad efter skotten att hennes iakttagelseförmåga försämrats stämmer inte, menade Helin. Det motsägs av ett vittne från mordplatsen som talade med Lisbeth Palme och fick en beskrivning av mördaren. Detta har inte lämnat mig någon ro. För det här måste föreligga något tokeri. Och därför ringde jag upp advokat Liljeros igår och pratade med honom och berättade om det här. Bland annat mina misstankar om vilket vittne det är som har sagt det här. För det lär vara en så kallad elefant som har agerat. Enligt Holmers terminologi.
Vad heter det?
Holmer kallade honom för elefanten.
Jaha.
Sannolikt är det vittnet, men det, det var mina misstankar. Och därför ringde jag Liljeros i första hand för att lämna mina synpunkter så att han hade dem vid sin plädering. Och då säger Liljeros att han vill höra mig som vittne och nu sitter jag här.
Kan du göra något uttalande om i vilket tillstånd Lisbeth Palme befann sig innan du kom till platsen?
Nej, det vet jag ju givetvis ingenting om.
Nej. Ja, tack.
Om ytterligare fråga?
Nej, tack.
För att vi ska få bättre koll på vad i Söderströms påstått felaktiga tidsuppgifter består av ska vi rådfråga sajten Svenska politiska mord från adressen www.politiskamord.com. För Göstas problem med tiderna börjar redan på mordnatten. Han ringer då upp Hans Kotschi på Stockholmspolisens sambandscentral, alltså SBC, för att kontrollera tidpunkten för polislarmet. Det här är det som tidigare refererats till som ett områdesanrop. Vi kommer längre fram i den här serien att titta närmare på de olika sorters larm som fanns vid den här tiden. Områdeslarmet, eller anropet, ska Söderström ha fått på polisradion i kommissariebil 2520 en kort stund innan det att de kom fram till mordplatsen. Söderström och Vindén är helt överens om att larmet gick 23:29, det vill säga hela 8 minuter efter mordet och 6 minuter efter att det första samtalet om händelsen når polisen. Och det här är ingen liten skillnad som man kan tycka om själva mordtiden. Där är det ju plus minus 10 sekunder. Men här är det alltså så mycket som 6 minuter. 6 minuter som kunde ha varit av avgörande betydelse för polisens möjligheter att gripa gärningsmannen. Så här ser tiderna ut enligt Söderström. Klockan 23.29.43 lämnade Söderström och Vindén den man som på Kungsgatan stoppat dem och informerat om skottlossning på Sveavägen. Detta bör enligt den officiella kronologin skett max någon minut efter mordet. Klockan 23.29.50 hördes ett larm från polisens sambandscentral SBC med ordalydelsen: "Vi har fått ett meddelande från taxi att någon är skjuten på Sveavägen vid Tunnelgatan." Klockan 23.30 anlände kommissariebil 2520 med Söderström och Vindén till brottsplatsen. Klockan 23.30 anlände Södermalmspiketen 3230 till brottsplatsen. Omkring klockan 23.31 tog Söderström den första kontakten med SBC på polisradion. Klockan var omkring 23.32 när Ingvar Vindén lämnade det första signalementet på gärningsmannen, vilket skedde nästan i samma stund som ambulansen anlände. Klockan var omkring 23.35 när Söderström identifierade brottsoffret och meddelade detta till SBC. Klockan var omkring 23.35 när ambulansen lämnade brottsplatsen. Detta alltså enligt Söderström och hans kollega Vindén. Så här låter den när Gösta Söderström själv redogör för den nattens händelser. Citatet kommer från sajten Svenska politiska mord. Citat. "Jag, Gösta Söderström och kollegan Ingvar Vindén patrullerade i bil 2520 Kungsgatan västerut, och då vi befann oss i närheten av Norra Kungstornet stoppades vi av en man som kom utrusande i körbanan och omtalade att det var ett skottlossning på Sveavägen vid Tunnelgatan. Min minnesbild av uppgiftslämnaren är att denna var i 40-årsåldern, över medellängd, barhuvad och klädd i en brun överrock. Jag antog att mannen varit i närheten av den uppgivna adressen och sedan gerat omkring sökande efter patrullerande polis. Vi körde i hög fart mot den plats som meddelats. När vi avlägsnat oss från mannen kontrollerade jag tidpunkten på mitt armbandsur som visade 23.28, vilket jag antecknade på en rapportblankett. När vi hunnit fram till trafiksignalerna vid Sveavägen hördes ett så kallat områdesanrop i polisradion av ungefär följande lydelse: vi har fått in ett meddelande från taxi att någon är skjuten på Sveavägen vid Tunnelgatan. Anropet besvarades omgående av polispiketerna 12.30 och 32.30 som befann sig i närheten. Det meddelades även att radiotrafiken i ärendet skulle upprätthållas på en spärrad kanal, vilket innebar att de tillkallade polisenheterna kan upprätthålla direktkontakter med såväl sambandscentralen SPC som med varandra. Vi var de första poliserna som med vår bil 2520 anlände till brottsplatsen, men piketbussen 3230 anlände strax efteråt. Jag observerade en mindre folksamling på en 10-12 personer runt en svårt blödande man, och de uppehöll sig på Sveavägens östra gångbana vid Tunnelgatan. Den blödande mannen låg på rygg i en stor blodpöl. Hans ansikte var nedsölat av blod, ögonen var vidöppna och stirrande. Kläderna på överkroppen var blodbemängda och ett blodflöde rann stötvis ut från hans mun. Två personer utförde enligt min bedömning fruktlösa upplivningsförsök bestående av hjärtkompression och konstgjord andning. Ett vittne pekade Tunnelgatan österut samtidigt som han ropade: "De sprang ditåt." Jag beordrade piketgruppens befäl Kjell Östling att med sin personal omedelbart uppta förföljandet efter springande och misstänkta personer, vilket utfördes utan dröjsmål. En hysterisk kvinna som jag antog hade varit i sällskap med den svårt blödande mannen sprang omkring och vädjade förtvivlat om hjälp. Jag gjorde flera misslyckade försök att kontakta henne för att få ett signalement på gärningsmannen. Jag lämnade henne där för tillfälligt och anropade istället polisens sambandscentral SBC och informerade att 2520 var på plats och att en man blivit skjuten, att piketpersonal från 3230 upptagit förföljande efter misstänkta personer som sprungit Tunnelgatan österut mot Malmskillnadsgatan. Jag beräknar att denna min radiokontakt togs en minut efter vår ankomst till brottsplatsen. En knapp minut senare meddelade Vindén att han från ett vittne erhållit ett vagt signalement på en misstänkt gärningsman. Yngre man klädd i en blå täckjacka, vilket jag tillsåg att Vindén utlarmade från vår bil 2520. Samtidigt anlände ambulansen och dess personal fortsatte en stund med upplivningsförsöken genom att bland annat använda syrgas. I det sammanhanget utlarmades ett annat signalement på en misstänkt gärningsman, äldre man klädd i en lång överrock samt mössa med öronlappar, och jag vet ej vem som meddelade detta. Jag tog en förnyad kontakt med den hysteriska kvinnan och frågade henne ännu en gång efter signalementet på gärningsmannen samt personuppgifter på såväl henne själv som på hennes sällskap. Och då skrek hon: "Är du inte klok? Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme och där," pekade, "ligger min man Olof." Jag blev mycket förvirrad och misstrodde till en början hennes uppgift. Efter det att jag på nytt hade granskat brottsoffret kunde jag dock med stor säkerhet konstatera att det var Sveriges statsminister som låg livlös och blödande på gångbanan. Härefter tog jag en förnyad kontakt med SBC, varvid följande samtal utspelades. 70, SBC, från 2520 kom. 70 här, 2520 kom. Är det bekant vem som är brottsoffret kom? Svaret är nej, kom. Brottsoffret är identisk med statsministern, kom. Sa du statsministern, kom. Svaret är ja, kom. Klart slut. Denna min historiska information till SBC sändes omkring 5 minuter efter ankomsten till brottsplatsen. Piketen 12.30 anlände och dess personal hjälpte först till med att anteckna vittnen, varefter de under befäl av Christer Persson ombesörjde avspärrningar av brottsplatsen. En minut efter det att jag meddelat identiteten på brottsoffret påbörjade ambulanspersonalen transporten till Sabbatsbergs sjukhus, dit även Lisbeth Palme medföljde. Jag godkände avspärrningen av brottsplatsen. En yta av cirka 100 kvadratmeter inringades med plastlinor. Christer Persson beordrades att tillsammans med sin personal ansvara för att brottsplatsen blev bevakad och intakt. Folksamlingen på brottsplatsen utökades allt mer. Ytterligare polispersonal från såväl ordnings- som kriminalavdelning anlände. Jag talade bland annat med piketkommissarie Lars Christiansson som lovade att uppsöka Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus och göra ett nytt försök att få hennes signalementsbeskrivning av gärningsmannen. I samråd med några kriminalpoliser beslutade jag även att ta med 4 vittnen till kriminalavdelningen där de skulle höras mer i detalj. 2 av dessa vittnen fick medfölja oss i bilen 2520. Vi anlände till polishuset vid 00.15-tiden. Efter det att jag muntligt informerat ansvariga polisbefäl om händelse och åtgärder konstaterade jag att Vindén hade påbörjat den skriftliga avrapporteringen. Jag lät honom fortsätta men anmärkte att han felaktigt antecknat tiden 23.30 för vår ankomst till brottsplatsen. Jag hade ju antecknat tiden klockan 23.30 när vi stoppades på Kungsgatan, och det kunde omöjligt ha tagit oss 2 minuter att färdas den korta vägen till brottsplatsen. Vindén replikerade: "Jag tittade på min klocka när jag gick ur bilen och den visade 11.30, digitalt 12-timmarssystem. Jag misstänkte då att någon av våra klockor måste gå fel, vilket vi beslutade att kontrollera senare." För att bringa reda i pågående tveksamheter kontaktade jag vakthavande kommissarie Hans Kotschi på SBC och frågade när de erhållit kännedom om ärendet, och han svarade klockan 23.23. Jag replikerade att områdesanropet hade utgått klockan 23.28, vilket med bestämdhet förnekades av Kotschi. 23.23 ska det vara, sa Kotschi. Detta gick jag absolut inte med på. Sedan avrapporteringen var färdigskriven avlämnades densamma till kriminaljouren. Två kopior togs, av vilka den ena lämnades till intendenten Severin och den andra till chefen för ordningsavdelningen Sune Sandström. Jag samtalade som hastigast med Sandström på ledningscentralen, varvid jag beklagade att vi hade larmats för sent till brottsplatsen. Den beslutade kontrollen av våra klockor ägde rum klockan 04.00 i samband med den extra nyhetssändning i televisionen. Härvid visade det sig att Vindéns klocka gick helt rätt. Min klocka gick 1 minut och 43 sekunder för sakta. Där slutar vi citera den här sammanställningen som Gösta Söderström framförde på ett seminarium i ABF-huset 1987.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det här är ju helt klart märkligt. De officiella tiderna skiljer sig alltså markant från de tider som den som var först på plats rapporterar. Eller omvänt, Söderströms tider skiljer sig markant från de officiella. Vem är det som har rätt? Och hur kan en sån här situation uppstå? Bröderna Putiainen lägger fram en teori om att det på en analog klocka är lätt att se fel på vilket streck en visare står på. Strecken finns ju där i 5 minuters intervaller. Med andra ord skulle till exempel tiden 23 och 29 kunna vara 23 och 24 med den här logiken. Då är det mycket närmare de officiella tiderna än innan. Speciellt om man tar i beaktande att Söderströms klocka alltså gick 1 minut och 47 sekunder för sakta. Vi kommer att gräva mycket mer i såväl de officiella tiderna som Söderströms tider framöver. Men lägg märke till att Anders Helin i rätten rotar en hel del i Söderströms anledning till förtidspension. För honom som åklagare passade utmärkt att Söderström utmålas som lite stollig, kanske svår att ha att göra med och psykiskt skör. Då väger inte försvararens förhör med honom lika tungt. Jag kan spontant tycka att det här känns ohederligt. För vad jag vet har ingen kunnat beslå Söderström med några formella fel, annat än möjligen storleken på avspärrningen. Lägg också märke till att när Söderström citerar personen som pekade ut flyktvägen så säger denne citat "de sprang ditåt", slutcitat, alltså i plural. Minns Söderström fel, eller var det så mannen som borde vara Stig Engström sa? I så fall, var det två gärningsmän? Eller såg de Lars J som sprang efter gärningsmannen och tolkade det som två gärningsmän? Det här ska vi titta mycket närmare på i kommande avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig eller Dan om podden, mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså zimwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor eller teorier om mordet utan hänvisar er till lämpliga forum på till exempel Facebook. Om du vill stötta podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och bli sponsor idag. Då är du en av dem som kommer att bjudas in till Palmevandringen 2025, alltså nästa år. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Kom ihåg att vi just nu inte har något bra system för att se vilka som gör engångsdonationer i förhållande till Palmevandringen. Så vill du försäkra dig om en plats är Patreon det absolut bästa. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se. Tack till bröderna Putiainen för deras fantastiska genomgång av ett bands historia och allt som hände på LAC och SBC. Men framförallt, Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt, jag viska ut och röva.